Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tränar vi som jag säger nu här. Om ni tränar som jag säger för det här programmet så kan jag ta ansvar för era resultat. Och det tyckte jag var så himla skönt. Efter att ha varit där som längdåkare och bara fått hört hur dålig jag var så där under flera års tid. Att någon tränare tog ansvar för mina resultat. Att jag kunde lita på någon och göra den här träningen som han hade sagt då.
Så förklarar veckans poddgäst beslutet att byta sport. Det var den numera bekanta tränaren Wolfgang Pichler som styrde upp hennes karriär och som en följd också hela Sveriges intresse för skidskytte. Bytet visade sig vara helt rätt. Magdalena Forsberg är världens genom tiderna bästa skidskytt och det pratade vi förstås om under intervjun. Men det var i längdspåren allt började. Hon spåddes en lysande framtid som längdåkare. Hon var med och tog VM-brons i stafett 1987 när hon fortfarande var junior i samma VM som Billan Westin vann guld. Men åren i skidlandslaget kantades inte bara av succé. Efter de tidiga framgångarna så gick karriären i stå. Och det under en tid när Gunde Svan, Torgny Mogren och Thomas Wassberg dominerade fullständigt på herrsidan. Det blev förstås jämförelser och tjejerna fick mycket kritik. Någonting som också bidrog till att Magda bytte sport och så småningom blev en av Sveriges mest hyllade idrottare.
Ja, men längdskidor har nog varit liksom ganska mycket hela tiden. Men jag åkte slalom också i början. Och jag hade häst. Och jag var på gymnastik. Och det var friidrott och orientering. Men sen så blev det liksom med tiden, med åren, mer och mer längd. Det gick väldigt bra. Och jag tyckte det var kul liksom att få stå där på prispallen och sådär. Så att, ja, men det blev mer och mer, mer längd. Och sen när man började på skidgymnasiet, ja, men då blev det liksom bara det då.
Men tidigare ändå, så att säga, så då körde du först... Tävlar du alpint då också?
Ja, jag tävlar lite i alpint faktiskt. Men jag började när jag var så himla liten. Så jag kommer ihåg att jag tror jag var så himla mycket yngst hela tiden. Så jag hann aldrig ens bara tävla i min riktiga klass. Så jag la av den där tävlandet i alpint ganska tidigt. Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit. 7-8 år kanske. Någonstans där.
Då märkte du att det var bättre på längd eller vad?
Nej, jag vet inte varför, utan det var lite enklare, närmare med längdåkningen och sådär.
Och sen då riktade du in dig på det och blev ganska snabbt bra, eller hur?
Ja, nej, men det gick bra hela tiden som ungdomsåkare och junioråkare och sådär, upp i början senioråldern. Så att, men det har alltid gått bra.
Ja, det är ju en av många saker som man läser när man läser om dig och när jag läste på inför den här intervjun också, att det är ju att du är väldigt noggrann och alltid har varit. I alla fall så uppfattas det så.
Ja, men är jag verkligen till exempel alltså, dum noggrann kanske, som en del tycker att man är dum i huvudet, för att om det står 2 timmar löpning så har det gått 1:57 när jag kommer hem. Ja, men då springer jag 3 minuter till. Jag vill ju liksom göra exakt, och det kan man ju en del tycka är lite knäppt, men jag vill ju liksom kunna känna när jag står där på startlinjen att jag har gjort allt som jag kunde göra liksom som planerat, inte att jag håller på att fuska och några minuter här, några minuter där. Ja, men det blir ganska mycket liksom sen i slutändan. Så känner jag. Stå där och vet att man är förberett sig så bra man kan på startlinjen, men då blir man ju lite bättre av den vetskapen, känns det som.
Har det varit viktigt för dig också att andra vet om att du är bäst? Bekräftelsegrejen eller?
Nej, jag tror inte att det har varit viktigt faktiskt egentligen, utan mest för mig själv att jag vill liksom känna att jag lyckas. Och just det här, att sticka ut och stå på prispallen, och när jag var liten, när jag var mindre, så jag gillade, det var det värsta jag visste, att gå på prisutdelningen, även om jag hade vunnit. Jag tyckte inte om det där. Utan jag missar dem gärna, råkar glömma eller någonting sånt där.
Svet undan. Ja. Vad hade du för svepskäl då?
Jag vet inte, kanske att jag var ute och åkte i skogen eller någonting sånt. Det hände faktiskt rätt ofta att jag missade prisutdelningen. Så här efterhand så fattade jag att det var ju inte så himla trevligt egentligen. Men jag gillar det inte så mycket. Jag tyckte det var lite pinsamt så där. Jag var lite blyg och så.
Och stå i centrum
är inte min grej. Absolut inte. Nej.
Men det blir ju en krock där då.
Ja, men man lär sig.
Att vilja vara bäst.
Ja.
Men sen ändå inte vill jag liksom ta emot applåder.
Nej,
och så
precis.
För det.
Och jag vet, jag ville liksom inte ha uppmärksamhet så. Jag kommer också ihåg att jag brukar säga åt min mamma och sådana, att de stod runt spår och så, och heja när man åkte när jag var liten. Nej, ni får inte heja. Så, nej, måste vara tyst. Liksom, jag vill inte ha någon uppmärksamhet. Alltså.
Kommer du ihåg din första längdtävling?
Ja, jag tror det. Jag tror att det var en byatävling hemma i Olånger. Där jag är uppväxt då. Och jag tror jag har en bild därifrån också. Och det var lite en gammaldags byatävling som byn ordnar. Och så var det både vuxna och barn som tävlar. Så kommer jag ihåg också, jag tror att det var alltid bland de vuxna som fick den som kom sist. En jättestor limpa. Det är sånt där minne som jag har. Någonting att sikta på det, komma sist.
Okej, okay, ja, men sen så har du vunnit ganska mycket mer än limpor efter det. Och du hade ju inga problem att komma in på skidgymnasiet heller. Och det liksom var alltid...
Nej, fast det var ju ändå, kommer jag ihåg, fast jag var liksom i toppen i min åldersklass, så tog man inget för givet att man skulle komma in på det skidgymnasiet. Men ja, jag kom in, så jag gick Lycksele 3 år på skidgymnasiet. Så gick jag ett år, sista året i Sollefteå.
Mm-hmm, varför då?
Jo, jag trivdes jättebra i Lycksele. Det var jättebra... jättebra lärare hade det där på skolan också. Men jag var mycket ute och åkte med seniorlaget. Tävlade på världscup och så. Då jag fortfarande var junior. Så som sista års junior. Så det var mycket resor. Och då insåg jag väl att det skulle vara smidigt att få gå sista året i Sollefteå. För det var så nära hemma då.
Mm.
Och dessutom så gick jag på 4 år. 3 år i linje på 4 år. Så att många av mina kompisar i Lycksele hade ju också slutat efter 3 år. Så att då gick jag sista året i Sollefteå. Fick jag den möjligheten och det var jättebra.
Mm.
Fick jag gå med min syster också, som också började 1:an då. Jag gick sista året.
Mm-hmm. Hur gick det då?
Vi delade faktiskt lägenhet. Ja, men det gick bra.
Ja. Annars kan man tänka sig att det kan finnas ett visst mått av konkurrens, om man säger. Tre systrar. Och så någon kanske då sticker iväg och blir väldigt bra. Och hur har du upplevt det?
Jag är bra på längdåkning. Vi var bra på längdåkning alla tre. Alla tre gick på skidgymnasiet. Jag tror nästan, undrar om alla tre har åkt juniorlandslagstävlingar också. Men sen var jag som höll på längst. Och min mellansyrra, hon var duktig på fotboll också. Jag var helt värdelös på fotboll. Så jag var duktig på var våra saker.
Mm. Men ingen avundsjuka har du upplevt så?
Nej, absolut inte. Nej.
Jag läste någonstans att det var någon gammal klasskompis från gymnasiet som har sagt att det var något matteprov ni hade. Om ni var 7 stycken, var det 7 stycken skidelever? Kan det stämma det? Hur funkar det med gymnasieuppdelningen där?
Oj, jag vet inte,
men i alla fall att du hade fler rätt än alla de andra tillsammans på ett matteprov.
Det har jag aldrig hört. Nej, men matte var min grej.
Okay.
Jag gillar fortfarande matte väldigt mycket. Och det var ganska lätt för mig i matte också. Sen gillar jag att plugga också. Så att, men jag hade bra betyg i matte.
Nu vet vi ju vilket status, om man säger, Charlotte Kalla och dagens längdlandslag som är stora stjärnor och så. Hur såg det ut i landslaget på din tid, damlandslaget, när du kom in?
Det var... Vi fick väldigt mycket negativt hela tiden, hur dåliga vi var. Det fick vi verkligen göra och försvara oss. Det kanske inte var så dåligt. Vi jämfördes då hela tiden med Gunde Svan och Thomas Fassby. Det var ju på den tiden när Sverige dominerade på här sidan. Och då var det, vi var inte lika bra. Och det fick vi hålla på och försöka kämpa med då.
Hur kunde det ta sig i uttryck?
Jag vet att det var... det skrevs mycket i tidningarna om hur dåliga vi var och så. Det kändes ju inte så kul. Vi hade ju... Billa var ju väldigt duktig.
Mm.
Hon blev ju världsmästarinna också. Jag var mest innan hon kanske tog sina största skalper då. Men det är ju väldigt kul. Och vi försökte ju liksom träna så bra vi bara kunde. Och som vi trodde på. Och sen så efterhand så förstår man ju att vi tävlade ju mot väldigt många dopade åkare också. Det känns ju lite tråkigt.
Ja. Vad har du för tankar kring det nu så här efteråt?
Doping?
Ja, att det, det faktum att det dopade åkare har, ja, det är, har tävlat mot dig och varit bättre än dig.
Ja, nej, men det, ja, man blir så arg. Man blir uppgiven, liksom lurad är man ju. På väldigt mycket. Det är tråkigt och att det fortfarande förekommer också. Inte lika stor utsträckning tror jag i alla fall inte. Men just där i var det slutet på 80, men på 90-talet så då var det väl väldigt, väldigt mycket. Och man trodde ju, jag trodde i alla fall inte det om de konkurrenterna. Man undrar liksom hur kan den här människan bli så här bra? Helt bra. Förra året var jag ju bättre än henne. Nu är ju flera minuter bättre. Hur tränar de? Det var ju det så jag tänkte i alla fall. Vi måste ju göra något fel. Hur ska vi träna? Jag hade ingen aning om hur man skulle träna för att bli liksom bättre. Och ingen självförtroende heller.
Men fanns det några misstankar överhuvudtaget bland er då?
Nej, inte som jag kommer ihåg så där mycket. Utan jag tänkte, jag minns det att jag tänkte, bara, hur tränar de? Hur ska man träna egentligen? Vi måste göra fel.
Du har en brons, VM-brons i stafett. Ja, på längd, om vi fortfarande är inne på det.
Jag från 1987 i Oberstdorf. Det var då bilen tog sitt guld på 20 km. Fristil var det ju bara då. Då var jag fortfarande junior. Så hade jag tagit en brons, individuell brons på junior-VM någon vecka innan. Sen så fick jag vara med i stafettlaget och så lyckades vi ta med det här. Det var kul.
Just en annan sak som jag kom att tänka på när du berättade det om att det var sån skillnad mellan herrlandslaget och damlandslaget då, och att liksom, varför, hur kommer det sig att ni inte, att tjejerna inte kan vara lika bra som Gunde och Thomas Wassberg och så. Hur pratades det om det inom laget då?
Det här är väldigt länge sedan. Det var absolut inga motsättningar mellan tjejer och killar sådär. Nej. Absolut inte. Och vi gläddes åt deras framgångar naturligtvis. Men undrar hur man gick och, som tänkte, bara, hur ska vi träna för att bli så bra? Mm. De var ju så totalt dominerande herrarna på den tiden.
Hur började ditt intresse, eller hur fick du upp intresset för skidskytte sen då?
För det gick ju bra liksom, som junior, första året som senior också. Och sen så började det bara gå sämre och sämre och jag visste inte. Jag försökte träna annorlunda och ja, det gick inget bättre. Jag kände bara hur jag blev, inte utvecklad. Så man vill ju liksom känna det, att man utvecklar sig det man gör. Att man lär sig nya saker och går framåt. Jag var bara tvärtom, var sämre och sämre och sämre. Det mer jag tränade. Och då blir det inte kul om man var inte bra som idrottare och inte riktigt som människa heller till slut. Och då hade jag provat skidskytte. Fast en kul grej året innan.
Mm. Vilket år pratar vi då? Alltså?
Ja, vad pratar vi? 93, 94? 93 kanske.
Ja.
Och jag tyckte det var så himla kul, trots att jag var jättedålig att skjuta. Så. Men att det var så roligt. Och så var det bara så enkelt att jag stod där och hade ingen aning om hur jag skulle träna för att bli en bättre längdåkare. Ingen aning, inget självförtroende. Men tänkte jag, skidskytte då? Skytte, hur svårt kan det vara? Jag har kanske skjutit 100 skott idag i hela mitt liv och är rätt värdelös. Det kan inte vara så himla svårt med skytte, som hur jag ska skytte träna. Det är bara skjuta, så blir jag en bättre skytt.
Men du hade ingen bakgrund, du hade inte testat skytte, hållit på med skytte på något sätt?
Nej, inget. Mer än att när jag var liten, vet jag, så hade jag ju häst och allt det där jag gick i stallet. Så genom källaren där hade vi ett tag, en sån här löpande älgbana, en liten sån här stiga som man sköt med luftgevär på. Mm. Så då stannade jag alltid till där och sköt några skott.
Till stallet?
Ja, det var min skytteerfarenhet. Men så tänkte jag, skytte, då byter jag till skidskytte för att jag vill lära mig, jag vill känna att jag utvecklas och lär mig någonting nytt. Och det gör jag då, om jag skjuter massa och lär mig skjuta. Då har jag lärt mig någonting nytt i alla fall. Mm. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen på vägen igen också.
Ja, för du var på, men visst var det så, har jag rätt nu, du var skadad under OS i Lillehammer, va? Alltså 94.
Jag var skadad då. Och,
då du skulle ha kört alltså, som längdåkare då?
Ja, så att jag blev alltid uttagen till truppen. Jag kunde inte börja tävla ens en gång. Jag hade en hälseneskada, så jag gick i gips där. De första tävlingarna november, december kördes och sådär. Att alltid blev förstört allting. Men ändå så tränade jag på, siktade på att liksom, ta mig med till OS. Och sprang i bassäng i flera timmar om dagen och höll på och så. Men det gick ju liksom inte. Och då skulle jag vara hemma hela vintern insåg jag. Och det var då jag åkte och testade åka den här skidskyttetävlingen då.
Mm.
Eller var det då? Det var ju de kroka. Det var ju 94 i alla fall som jag kom på att nu kan jag åka lite skidskytte. Och ja, så bestämde jag för att byta. Bara liksom med de här målen då, att jag lära mig något nytt och hitta glädjen igen i idrotten. Och så tänkte jag, skidor åker jag fortfarande. Liksom. Jag kanske blir en bättre skidåkare också. Vad vet jag. Så att, jag hade ingen tanke på några vinster av något annat slag än att just det här hitta glädjen och utvecklas.
Förbättra för att fortsätta längre karriär.
Ja, nej, men det var inte. Jag tänkte på skidskytte, men jag tänkte liksom att jag åker fortfarande längre. Det var inte så. Jag tänkte försöka göra en skidskyttekarriär. Det var det. När jag började med det, absolut.
Mm.
Men inte att jag tänkte inte på liksom segrar eller någonting, utan målet var liksom att lära mig och bli en bättre skytt och lära mig nya saker och liksom känna att jag gick framåt och bli gladare igen kanske också.
Ja, hur nära var det att du la av?
Nej, jag var faktiskt, när jag tänkt på den här gången efteråt, att det var inte så nära att jag la av. Jag var rätt liksom övertygad och bara liksom, nu ska jag köra på det här skidskytte och törs också släppa lite av det här på sidan om. Nu sa skolan här tidigare som alltid var viktigt för mig, och jag läste ju på Mitthögskolan ekonomi då också, och bestämde mig då för att satsa på skidskytte, att nej, men nu lägger jag det här med pluggandet åt sidan, för nu satsar jag bara på skidskyttet här.
Men hur gick det till då för skidskytte då?
Alltså i början på 90-talet. Inte människa som brydde sig om det.
Nej, men det var ingen som visste att det ens fanns, men det fanns någon typ av organisation, det fanns personer som tävlade ju. Men det var inte så många som brydde sig om det.
Nej. Ja, och vi hade ju haft framgångar också. Micke Löfgren hade ju vunnit världscupen och de hade ju tagit medaljer i Albertville där 92 på OS. Nej, men det fanns ju ett förbund, absolut. Och de tog emot mig med öppna armar.
Du ringde dem, eller hur gick det till? Hur gick det till? Samtalet som...
Det är ju så liten värld, det här skidskyttevärlden i Sverige då. Så att jag var ju med och åkte SM där. Och tror jag kom trea, faktiskt.
Din första... Eller, vad
din första SM.
Första SM eller första tävlingen?
Nej. Jag var ju med på SM Östersund 94, och det var ju så liksom, inte så många, så att liksom, det är klart att de pratade med mig då och liksom ville försöka få mig att börja med skidskytte, och då bestämde jag mig för att jag skulle göra det.
Mm, och då lämnar du längden så tänkte okej, nu är det här som gäller.
Japp,
hur såg den första tiden ut då?
Som skidskytt?
Ja.
Kommer
vi i landslaget efter din första SM-tävling eller?
Ja, precis. Jag hade ju åkt någon tävling till, men de såg väl potentialen liksom, antar jag. Och jag började min skidskyttekarriär, mitt första läger på kryckor, kommer jag ihåg. För jag hade precis opererat hälsenan. Så att jag har någon bild där jag står liksom, och hänger på kryckorna på skjutvallen. Det var väl ingen jättebra början. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var så kul, det här med skytte. Och kände på en gång att wow, det här är min grej. Och jag lärde mig väldigt fort. Jag kände att jag hade lätt för det. Och jag kommer ihåg hur vi på varje läger så hade man skyttetävlingar inom laget då, mot de andra, och alltid, jag var ju sist i början, hopplöst sist alltid. Och sen började jag se hur jag började ta mer och mer poäng och sköt på poängtavla då. Och till slut så var jag ju med, jag var inte sist längre, liksom bara sådana där små framgångar, och jag tyckte det var så kul och jag lärde mig verkligen någonting varje dag första åren. Det var helt fantastiskt att känna det, att lära sig nya saker igen och att man blir bättre på det man gör.
Mm.
Det var...
Hur korsades dina vägar med Wolfgang Pichler då?
Ja, med Pichler. Ja, mitt första år som skidskytt så hade vi inte Wolfgang. Då hade vi Tommy Höglund som var förbundskapten. Och sen efter mitt första år då bestämde man i förbundet att vi ska ha en ny tränare här i svenskt skidskytte. Och då tycker man ju på en gång, nej, varför då? Alla förändringar är ju jobbiga. Och så dök ju Wolfgang upp och tillsammans med Leif Andersson. Wolfgang hade tränat Leif när Leif var aktiv. Leif var ju med och tog brons i stafetten i Albertville bland annat.
För just det.
Mm. Så Leif blev skyttetränare och Wolfgang var den som var fysiskt ansvarig. Och gud, första gången jag träffade Wolfgang, titta, är det här för galning? Men efter en vecka så
vad var det som
var fortfarande som en galning, fast liksom på ett positivt sätt. Så,
men vad var det som fick dig att och liksom bara vad var det som fick dig att ändå dels först och främst, vad då galning? Hur menar du det? Vilket alltså, intryck gjorde
ja,
han?
Nej, men han är ju annorlunda. Han är så otroligt engagerad. Han brinner ju för det här. Och han har ju liksom en del träningsidéer som kanske inte vi är så vana vid i Sverige, till exempel. Så första, då jag träffade honom då, den första veckan vi hade träningsläger i Dala-Järna, minns jag. Och jag kommer ihåg, jag ifrågasatte det mesta han sa där, den där veckan. Tyckte att så här ska, kan man inte, så här mycket kan man inte träna, och så här kan man inte köra spänst och, ja, men
var det mer frågan om då, men så här mycket kan man inte träna, utan hade väl att det var liksom
ja, det var ju mycket träning liksom, det var det. Och sen så var det liksom annorlunda saker som, eller sånt, till exempel jag kommer ihåg så här, så det spänstpass vi körde, och jag hade ju fått lärt mig att spänst, då var det liksom mycket vila och korta intensiva och sådär. Och här var ju nästan, det var ju länge uthålligt. Så det minns jag att jag diskuterade väldigt med honom. Men ändå så kände jag väl efter en vecka att jag har inget att förlora. Och tänk och för, och så sa han också så här, kommer jag ihåg då den här första veckan till mig eller till oss i laget, att tränar ni som jag säger nu här, om ni tränar som jag säger för det här programmet, så kan jag ta ansvar för era resultat. Och det tyckte jag var så himla skönt. Efter att ha varit där som längdåkare och bara fått hört hur dålig jag var så där under flera års tid. Att någon tränare tog ansvar för mina resultat. Och att jag kunde lita på någon och göra den här träningen som han hade sagt.
Passar bra, känns också som en organisatorisk människa som säger, och om jag gör så här så blir det så här, ja, bra.
Ja, precis.
Passar dig
det,
bra.
Det passar mig bra. Nej, men jag bestämde mig för att nu kör jag på det här, nu testar jag det här. Vad har jag för då? Och det var ju väldigt tufft och väldigt hårt, väldigt mycket träning. Men jag känner väl att det gav mycket.
Mm. Björn Ferry, som också har varit med i den här podden, beskrev det en gång. Han tyckte att du har beskrivit Wolfgangs träningsmetoder och vilken nivå han ligger på det bästa sättet, när du sa att att föda barn är ju ingenting jämfört med ett intervallpass med Wolfgang.
Jag tyckte väl det.
För när han sa det så kände jag, då fick jag också en helt ny bild av.
Ja, nej, men för mig var det i alla fall väldigt, det där med föda barn är inte så farligt.
Nej, okej. Allt är ju relativt. Ja. Men okej. Ja, du litade i alla fall blindt på honom.
Ja,
och då kom ju framgångarna ganska snabbt där. Alltså, du kom väl också som en okänd skidskytt in i världscupsäsongen, blir då 95, va?
Ja, jag vann min första världscuptävling redan första året då, i Ruhpolding. Det var ju fantastisk idag, och jag vann den tack vare att Anfisa Retsova, som var en rysk längdåkerska som har en massa OS-medaljer och VM-medaljer, hon var jätteduktig, hon hade bytt skidskytte några år innan mig. Och hon var ju inte så jättebra på att skjuta, men hon var ju väldigt duktig på att åka fort. Och just den här sprinttävlingen i världscuptävlingen i Ruhpolding, så sköt hon, tror jag, för första gången i livet fullt, men på fel tavla. Så att hon blev diskad.
Det har ju hänt några gånger, men inte är det ofta.
Ja, just det. Det har hänt mig också. Ja. Så att då vann jag.
Ja. Vad kände du då?
Det var helt fantastisk känsla förstås. Jag hade nog mina första år där, så lyckades jag vinna en tävling om året. Och det var ju jättestort. Jag kommer ihåg då jag kom tillbaka till hotellrummet. Där vi, som vi delade flera stycken tjejer i laget. Det var inte att man hade eget rum, utan vi var tre eller fyra som sov på någon vind där på ett hotell på golvet. Där hade en av lagkompisarna, hon hade skrivit så här, hon var duktig på texta, han skrev så här fin lapp som låg och väntade på rummet där. Magdalena, idag är du bäst i världen. Och det var, och så insåg jag, men gud, ja faktiskt, vad häftigt. Just idag faktiskt så fick jag vara det i skidskytte.
Prestation utav Magdalena, som åkte upp sig från en tredje plats till ett VM-guld. Oj, oj, oj!
Det vi hörde där var Radiosportens referat från Magdalenas stora genombrott när hon tog ett av två VM-guld 1997. Erik Lundin kommenterade. Efter genombrottet följde en karriär med 6 VM-guld, 42 världscupsegrar och 6 raka segrar i den totala världscupen, 6 år i rad alltså. Hon fick folkets pris, Jerringpriset, 4 år i rad. Men själv har hon inte så mycket att säga om resan från medaljer till berömmelse till att bära en hel sport på sina axlar.
Jag vet inte, för jag har inte varken läst eller sett på mig själv, läst mig själv i tidningarna eller tittat på tv eller sådär. Jag har försökt hålla det borta.
Varför då?
För att inte bli påverkad av det. Och ofta är det ju så att det som skrivs i tidningarna så här, så kan man bli fel, ofta blir man ju felciterad och så känner man så här, det sa jag väl så? Och så blir man lite irriterad. Och det kan
ha, men hur då, jaha, ja, du, så men, säga, är det så verkligen, för det man, eller ja,
och jag vet inte, jag behöver all den energin för att orka träna och tävla. Jag har inte råd att irritera mig på andra saker. Så därför, det var en av anledningarna till varför jag inte läste mig själv. Och så sen så beskrivs man ju alltid på olika sätt liksom i tidningarna, och jag vet, jag beskrivs ju alltid som alltid glad, god och glad liksom, ungefär hela tiden. Till slut kan man ju tro att man är som man beskrivs i tidningarna. Det är bara jag själv som vet egentligen hur jag är. Så jag var också där.
Hur kunde det bli så då? Att du fick, alltså att folk hade den bilden av dig så att säga, eller?
Ja, jag fick verkligen det, för så är det ju.
Ja,
men jag kan ju verkligen också vara sur och förbannad. Så det, och är jag det så då visar jag det också. Jag kommer ihåg en gång jag var det inför OS i Salt Lake på våra träningsläger där innan. Och jag sköt dåligt, minns jag, och jag tappade i humör och var så sur. Och då hade det ju liksom stått om det i tidningarna hemma, och nu var det kris, för att nu var Magdalena arg. Men jag kan absolut vara sur över det, så jag är arg också.
Men kände du lite att det var en missvisande bild av dig då, eller hur kommer det sig?
Ja, nej, men jag var ofta glad, men ändå inte alltid liksom. Det var absolut inte alltid. Jag var ofta sur och tyckte det var jättejobbigt att träna och liksom sådär. Men ändå så var det som att många trodde att jag alltid var glad. Och var jag någon gång då inte sådär glad och sprudlande som alla förväntade sig, då liksom blev det jättekonstigt. Eftersom man inte trodde jag kunde vara sur.
Nej. Men på vilket sätt har det blivit felciterat så att säga? Att det blir
nej, men
konstigt
det står konstigt. Nu kommer jag inte ihåg. Men så är det ju alltid. Att det kan bli missförstånd och så. Som inte alla stora grejer egentligen. Men då du liksom själv läser artikeln om dig själv, så kanske du känner, nej, så där sa jag väl inte. Och så blir man lite irriterad på det. Jag kan ju inte ändra det efterhand, så varför slösa energi på det? Sen var det väl också varför jag också inte höll på att läsa mig själv. Det var nog också lite det att jag ville inte ta in allting som sades och skrevs. Och på något vis någon försvarsmekanism. För att hade jag läst och tagit in allt, så hade jag ju liksom, oj, haft koll på hur många som verkligen hade koll på mig. Och jag hade verkligen inte så mycket koll på det där. Att jag var så många som följde mig hemma. Nej. I Sverige. Och jag tävlade ju, var ju nästan utomlands också. Och på den tiden var det ju enkelt att inte bara ta upp telefonen och läsa nyheterna och sådär. Det är ju en helt annan sak idag. Men på den tiden så var det ju genomförbart.
Hur har du uppfattat pressen? Om du har känt någon press på just att då så som det var som från början, eller då där nu var den största stjärnan, att det var du och det var nästan ingen annan fanns ju, och att det var ganska höga förväntningar på dig.
Ja. Ibland så kunde man komma på det någon världscuptävling sådär, att ja, det är direktsändningar med Sverige idag, men ja, just det, bara jag från Sverige i damklassen. Ja, då skulle man ju kunna bygga upp någon typ av tryck och förväntning och känna att det var jobbigt sådär. Men på något sätt så lyckas jag ändå bara liksom inte låta det påverka mig. Och sen så naturligtvis på mästerskap så blir det ju liksom extra höga förväntningar. Då kan man ju känna av det. Men jag vill försöka klara det bara.
Men du hade under hela tiden då intresset ökade och sen för att bli enormt stort för skidskytte, eller framförallt var det kanske dig. Och skidskytte i kombination. Den resan upplevde du inte på ett speciellt sätt då?
Eller försökte? Nej, alltså jag försökte ju. Nej, jag tänkte inte så mycket på det. Men det där med, det var, jag upplevde så också att folk upptäckte skidskyttesporten. Som en fantastisk tv-sport som det verkligen är. Det tycker jag att det märkte man ju. För jag hade lite tur kan man säga också när jag verkligen slog igenom att skidskytte hade blivit så bra på tv. Det är inte så lätt att göra skidskytte bra på tv som du kanske vet.
Ja.
Och när jag slog igenom och tog mina första VM-guld 97, ja, men då hade det liksom, då var det bra sändningar och sådär. Och det är klart att då är det många som upptäcker och säger, oj det här var ju jättespännande.
Mm.
Det här kanske man kan titta på även om ett annan svensk som är med.
Mm. Du har beskrivit det också någon gång, för du blev ju väldigt känd i Tyskland.
Ja.
Under den här tiden. Nästan mer känd där än hemma i Sverige. Ja. Eller hur ska du beskriva det? Du ville nästan inte ens gå ut.
Nej, men de här veckorna som det är världscuptävlingar i Tyskland. Som man var där. Så, och tyskarna är ju lite mer gåpåiga så där, som fans. Vi svenskar är lugna. Så. Men i Tyskland så är det verkligen gå på och kommer fram hela tiden och det är autografer och det är Frau Forsberg och sitter man och äter så kommer det 50-11 stycken fram och sådär. Så att det, de veckorna kunde faktiskt bli lite jobbigt, men jag tycker inte, jag gör ingen problem av det sådär. Det gör inte. Det är kul om man är uppskattad, absolut, men det kunde bli lite jobbigt faktiskt just de där veckorna. Ja, det är ju väldigt många som tittar på skidskytte på tv i Tyskland.
Mm.
Sen hade jag en tysk tränare och pratade tyska och blev ofta liksom intervjuad där på deras plattform, eller vad heter det på svenska? Studio.
Mm.
Efter loppen och så. Så att de tog väl mig till sig lite, tyckte att jag var lite deras också eftersom jag hade en tysk tränare, tror jag.
Mm. Ja, och du fortfarande har ju du är fortfarande du är obesegrad på vissa, alltså du har ju rekord, alltså,
ja.
Dina framgångar och dina segrar är ju fortfarande, alltså jag vet inte om du tror att någon kommer att
jo, men det kommer säkert någon att slå mina rekord, det tror jag absolut. Fast 42 segrar Domratjeva, men då måste hon börja. Jag trodde hon skulle kunna ta det faktiskt, men jag trodde hon skulle vara mer dominerande den här säsongen än vad hon var, men det är ju Mäckaren mer som har plockat hem alla segrar.
Mm.
Men det finns absolut tjejer som har chans att ta mina rekord, herregud.
Mm.
Det finns det.
Mm. Men hur upplevde du alla de här, ja, vad har du sagt? Du har 6 VM-guld, du har 1 VM-silver, du har 6 VM-brons och vad är det, 87 pallplatser i världscupen och så här. Så extrema
42 segrar,
ja, det är ju stort.
Framförallt något kanske jag är mest stolt över av segern, kanske att jag lyckas vinna den totala världscupen 6 år efter varann.
Mm.
Det krävs ju så himla mycket för att vinna 1 år, men sen vinna 6 år efter varandra. Det är inte bara liksom att du ska ha träna bra, du ska kunna hålla dig frisk och kunna åka alla lopp. Och så det är mycket som ska stämma. Så att, det känns skönt att ha.
Ja, det är ganska lång. Alltså, då har man inte bara liksom pikat en säsong, utan då har man bevisat.
Nej, det känns bra att ha med sig så här på pensionsdagarna.
Mm. Det var ju i viss mån en annan idrottsvärld då. Även fast inte jättelänge sedan. Du la av efter OS 2002. Men än vad det är nu. När det gäller att bygga varumärke och
sitt egen värld. Jag är så glad att jag inte håller på idag.
Ja.
Ja, jag tycker jag hade ett lite lugnare liv. Nu håller vi på att tänka på så mycket hela tiden. Just det där med varumärken. Och de ska vara aktiva på sociala medier. Och det ena med det tredje. Åh, vad skönt att det inte var så på min tid.
Mm, du känner det.
Mm.
Du kanske hade kunnat tjäna mer pengar. Om du hade
kanske hade kunnat gjort.
Mm.
Eller det hade jag säkert kunnat gjort.
Mm. Fast du har ju tjänat ganska bra.
Ja, det har jag absolut gjort. Och jag känner mig otroligt lyckligt lottad. För jag vet ju att det är de som har lagt ner lika mycket tid och energi som mig på att träna för att bli så bra som möjligt. Och kanske inte tjäna en krona.
Mm.
Så att jag vet att jag har det bra.
Mm. Du har vunnit allt som går att vinna förutom. Men du missar det. Du har inget OS-guld.
Inget OS-guld. Nej.
Nej. Vad har du för tankar kring det?
Alltså min syster sa när jag åkte hem från Salt Lake City, då hade jag tagit 2 brons. Vad skönt att du inte tog det då. Jag skulle tänka vilket ståhej det blev så. Ja, faktiskt. Nej men visst, hade jag ju gärna velat haft det. Men det är ingenting jag går och grämer mig över. Jag är otroligt glad och stolt över mina 2 OS-brons. Jag brukar fundera på det där. Att hur många? Jo, jag har faktiskt startat 5 individuella lopp. Skidskytte på OS. 5 lopp. Och jag tog 3 brons på de 5 loppen. Det är rätt bra ändå. Mm. Det blev inget guld, men jag fick 2 medaljer i alla fall.
Mm. Och sen slutade du efter OS 2002, ja. Hur upplevde du det här när strålkastarljuset slocknade?
Det var något jag hade sett fram emot, verkligen. Det var inte så att jag saknade det där strålkastarljuset. Saknade inte att stå över på prispallen eller någonting sånt. Utan det man saknade, det är ju människorna. De man har jobbat med, tränare, ledare, lagkamrater, konkurrenter. Det är de man saknar. Och den här gemenskapen som man är i. Då. Det var ju det jag insåg då. Sista tävlingen. Måste vi låta dem kliva in.
Kom in, vi spelar in det här ska vi säga i år faktiskt,
ja,
där du befinner dig just nu tillsammans med några kompisar. Jag var sorg om
jo, det var till sista tävlingen.
Just det.
Ja, så då insåg jag ju alldeles då på väg till start att hjälp, det är sista gången jag är en i det här gänget liksom. Med tränare och ledare och alla de här. Det länge roll om jag nästa år ute och jobbar som expertkommentator här, så kommer jag aldrig liksom tillhöra det här gänget någon mer. Så det är ju det man saknar och människorna. Men det där med strålkastarljuset, ingenting som jag saknar.
Nej. Det har ju fortsatt i och för sig.
Ja.
Du jobbade ju flera år på den tyska kanalen, ja. ARD.
Mm.
Det såg inte vi, men...
Det
såg...
Nej, och det tyckte jag var jätteskönt faktiskt. För det var jättekul att jobba med tv. Det värsta är att det är så många som ser den. Och nu fick jag jobba med tv i Tyskland. Och det var ingen hemma som visste vad jag gjorde. Det var perfekt.
Mm. Ja. Nu är mer också då, förstås, känd expert.
Nu är det ju
SVT.
Nu är det på Vinterstudion SVT. Vilket också är jättekul och ärligt gäng att få jobba med. Och nu syns man ju mer i Sverige då. Men det är kul för det är många som kommer fram och liksom tycker att det är jättekul att man fortfarande är med i tv. Så.
Mm. Flera andra hårt strävande individuella idrottare som ju når långt och också lever ganska egoistiskt. Och inte, du saknar inte, säger du, strålkastarljuset. Men just det här att man kanske har levt så många år med att man sätter upp ett mål.
Mm.
Och så här ska jag träna för att nå det målet.
Mm.
Och sen tar det också slut tillsammans när man då lägger av. Hur har du upplevt
just det? Just det där har jag funderat kring. Det här med mål har ju alltid varit viktigt för mig. Det är viktigt idag också. Och då man slutar tävla, man har ju alltid haft det där målet så klart framför sig. Man har ju bara liksom, ja, det har ju bara varit det som har hjälpt. Jag har nästan haft tunnelseende. Och sen så slutar man. Och så vill man ju ha ett mål igen. Som man brinner lika mycket för. För man har ju verkligen brunnit för det här. Och det där tror jag kan vara jobbigt för många efter karriären. Många tror ju att då är lite råttare efter karriären. Som en del blir ju deprimerade och dåligt. Så att det är det att man saknar strålkastarljuset. Jag tror ju inte att det är liksom... Det är huvudsaket. Utan jag tror att det är det här att man har haft sitt mål och sen står man helt plötsligt där och man har inte det målet längre så där klart och tydligt som man bara brinner för. Dit ska jag. Och så letar man och letar och letar och letar och tror att man ska hitta det som man då brinner lika mycket för. Det är inte säkert man hittar det.
Nej.
Faktiskt.
Hur gjorde du då?
Efter karriären så hade jag så himla mycket roliga jobb. Jag fick jättemycket roliga erbjudanden och hade jättemycket att göra, roliga jobb. Och det blev som delmål hela tiden att klara av. Men sen har jag också liksom letat sådär det där jag kände att ja, långt där borta, det där som man brinner för. Och att det skulle vara skönt att ha det. Och jag faktiskt kände att nej, men jag har nog hittat det nu. Som jag har liksom som ja, långt där borta, som är grunden på något vis. Då. Så att,
det, vad är det?
Jo, det är faktiskt skogen och gården.
Just det, du är skogsägare nu.
Ja. Jag har tagit över mitt föräldrahem och det känner jag att det känns liksom jordat grunden. Det är liksom det som är målet.
Men målet med det då, känna...
Känna storkovan? Nej. Målet, jag ser långsiktigt. Ja. Målet är ju att förvalta det här, sköta och förvalta det här arvet som man kan säga att det är.
Mm.
Så att även mina barn, om de vill, den dagen kan fortsätta på samma väg.
Mm. Det är något med skidskyttar och skog.
Ja.
Jag pratade med Björn Färre också, rätt inne på det.
Ja. Ja, men det är intressant där. Och det känns skönt att ha. Och just det, jag är uppvuxen där också. Så att det känns som tillbaka till rötterna på is.
Mm. Du är ju en del av en idrottsfamilj. Jag har varit ganska länge. Du träffade din man, Henrik Forsberg, ganska tidigt.
Ja.
Du är redan under skidgymnasiet då, eller?
Hur måste jag tänka? Ja! När jag var 20, 19, 20, ja.
Precis. På skoltiden?
På skoltiden,
då ni
Precis, gud, vi har ju varit samma så länge som helst.
Hur har det funkat då?
Jo, nej, men det har ju funkat bra. Och vi hade ju några år där i slutet på hans längdkarriär. Då jag hade bara med skidskytte, så då var vi ju väldigt mycket på olika håll i världen. Så. Sen så började Henrik med skidskytte sista två eller tre år av sin karriär. Vilket underlättade otroligt för mig. Jag vet inte om jag kanske orkar hålla på så länge om inte han hade blivit.
Nej, var det mer att en önskan från honom att testa på skidskytte? Ja. Eller var det så att nu måste vi få ihop det här?
Nej. Han tyckte att jag såg ut att ha så himla kul. Han hade faktiskt provat skidskytte innan jag provade skidskytte. Han var den som skulle, första gången jag provade så fick han följa med mig och visa hur jag skulle göra. Mm. Men han alltid tyckte att det var kul också och ville liksom köra några år innan han slutade. Just för att han tyckte det var så skoj. Mm. Det var inte så att jag sa att nu måste du byta. Utan han ville.
Då turnerade ni ihop?
Ja, då turnerade vi ihop. Mm.
Mm. Hur hanterar man det då? Du var en superstjärna och vann jättemycket och var uppburen och det inte gick lika bra för honom.
Nej, men han fick då ofta frågan, liksom, hur känns det att ha, är det inte jobbigt att ha en fru som går så bra för? Men han ser rätt så sunt på det. Han säger att det är väl roligare att ha en fru som går bra för istället för en som det går dåligt för. Men inte alla som klarar det.
Nej, det tror jag är ganska...
Som är framgångsrik, sådär.
Nej, det tror jag. Skidskyttar och skog är en sak. Och sen skidskyttar och jaga, det hör ju ihop också. Men att du på något vis, eftersom du var med i längdanslaget samtidigt som Gunde och Thomas Wassberg och de här, att de som... Ni pratade en del jakt och sådär, att du hängde med dem lite grann och de lärde lite grann, eller hur var det?
Nej, inte hängde väl jag mer med dem än någon annan. Men vi, ofta när vi var ute på träningsläger med längdlaget så kanske vi hade om vi skulle hitta på någonting så kanske vi åkte och sköt leduver och sådär, gjorde vi några gånger. Jag tror till och med jag gjorde den där, sköt upp för hagaruppskjutningen där för jägarexamen gjorde vi på något träningsläger, så tror jag. Men det var ju många som var jaktintresserade i längdlaget och även tjejer som jagade. Billan, Marie Svahn. Det är något med... Jag vet inte hur det är idag med så många... Marcus Heller jagar väl, tror jag.
Han jagar ju. Och Fredrik Lundström. Fredrik Lindström jagar ju.
Ja, det är han.
Björn
lite, tror jag också. Ja. Ja, nej, men det är en härlig fritidsutsättning, tycker jag. Ja. Och särskilt om man har egen skog då, förstås.
Ja. Ja, det blir dubbelt upp. Som sagt, nu sitter vi i Åre och spelar in det här podden där du har gett in i en ny bransch. Ja, jag vet inte hur ny den är. Eftersom du har köpt en restaurang.
Ja, men visst. Vi har gått in som... Vi är inte ensamma delägare, inte huvudägare. Vi är fyra delägare i Årehyddan. Mm. Som ligger i backen, i Stjärnbacken, alldeles ovanför Åreby. Jättekul. Så att, där får man hugga in lite allt möjligt.
Men hur kommer det sig? Är det något nytt? Är det också en av de här grejerna som att du... Okej, här har vi någonting att jobba för. Så här och sen så...
Nej, men det är lite slump sådär. Det är lite slump. Vi har
man liksom förknippar ju inte dig alls med alpin
skidåsning. Nej, men jag älskar att åka ut för. Mm. Verkligen. Jag tycker det är så himla kul att åka ut för hela familjen. Så att vi brukar ju vara här i år och vi brukar vara i Ramaberget och lite överallt och åka. Så att när vi åker hit, då åker vi mest ut för. Tycker längd åker vi hemma, men åker vi hit så åker vi mest ut för. Det är bara jag och familjen som har med mina längdgrejer hit faktiskt. Vi har fyra nyår här, senaste fyra åren i året till exempel. Alltid gillar hyddan. Och Bobo och Ingegärd som har drivare, startare, grundare, gjort allt där. Och, så det känns lite kul att få ta över efter dem.
Hur pass involverad är du förutom att du är delägare så att säga? Hugger du in i restaurangen?
Ja, absolut. Man hugger in där man behövs. Vi har varit med nu. Vi har byggt ut och gjort så mycket större. Och jag har ju varit med och städat och burit och grejat och shoppat. Och igår bara lite diska. Men man hugger ju in med allt som behövs. Och det tycker jag är jättekul. Då jag får göra det.
Men är det här början på någonting? Eller vad har du, jag kan tänka mig att du är ganska... Eftersom du är ordningsam och så. Att det här, du tänker att det här, jag börjar med det här och sen så är det som något som går vidare
affärsmässigt. Nej, det har jag inte. Nej. Jag har min skog, det är min grund. Liksom, så här, sen är det lite... det här är en helt annorlunda grej som vi tyckte var en kul grej. Jag känner ju Peter Glyt och Björn Salomonsson då, som är två delägare sedan tidigare. Så när de frågade så tänkte jag först, men nej, men vadå? Ska väl jag? Men sen så började jag fundera. Ja, varför inte? Man måste ju prova. Man ångrar väl bara sånt som man inte har gjort. Mm. Eller?
Jo, det tror jag stämmer. Ja. Det tror jag verkligen stämmer. Vad tror du att du gör om 10 år då?
Om 10 år? Jag kanske flyttar upp till gården och lever ett skogsbrukarliv. Och röjer lite och gör lite sådana saker. Jag tycker det är jättekul. Det kan jag tänka mig.
Har skidskyttet gått i arv till dina barn?
De skidor som de vill åka är mest alpint då. Mm. Och min äldsta son, han spelar hockey och fotboll, vill inte åka längre. Den yngsta i alla fall, han har börjat vara med lite grann på skidlek hemma i klubben hemma, och han och jag brukar åka ut och åka någon liten sväng sådär, och han kanske kan tänka sig att han vill prova på skidskytte, vad vet jag. Men jag tycker det är viktigt att de har liksom något intresse, håller på med någonting. Det tycker jag. Sen måste det inte vara skidåkning eller skidskytte. Absolut inte. Men att de har ett intresse, det är jätteviktigt.
Mm. Är du involverad och är tränare och håller i så?
Nej, jag har inte det. Jag har inte liksom någon sån uppgift. Det är klart att är man där så höger man in hjälper till om det behövs. Om man blir tillfrågad, absolut. Så är det ju. Men jag reser ju rätt mycket och har svårt att kanske binda upp med varje onsdag. Var och varannan onsdag kanske inte hemma. Men jag hjälper gärna till om jag kan på något sätt.
Men vad gör du förutom... Du har skogen, nu har du också en restaurang i Åre. Mm. Och du jobbar på SVT, Vinterstudion. Vad gör du?
Under vintern då. Mm. Och så sen så föreläser jag rätt så mycket. Mm. Och sen så jobbar jag åt Hello Sweden, ett eventföretag med idrott, som har idrotten som grund då. Som idrottsansvarig. Det sponsrar många svenska idrottare. Och sen så lite styrelseuppdrag, bland annat till ett företag som heter Concept, som är inom träning, i träningsbranschen då. Säljer komplett allt till gym och sådär. Det är jättekul. Mm. Och kul att lära sig lite nya grejer. Och sen så är jag ambassadör för Cancerfonden. Så att där får man hoppa in när det passar in och försöka bidra med det man kan. Och det är extra kul för att försöka lyfta fram det här med att motion, om du rör dig och motionerar, vardagsmotion minskar risken för att få cancer. Och då känner jag att det är en koppling till mig, eftersom jag gillar att röra mig och motionera för att vara bra.
Jag är rätt nöjd med det. Det som händer här nu är att dina husgrannar här i huset som ni bor i är på väg till afterski.
Du
stampar lite här, och det förstår jag. Så att vi är färdiga. Så
afterski har blivit min grej alltså.
Nu är det party, det var inte det förut. Nu är det party. Tack så mycket.
Tack.
Ja, så avslutades samtalet i fjällhuset i Åre. På poddfronten i övrigt rekommenderar jag er att gå in och lyssna på min kollega Olof Lunds podcast. Där hittar ni bland annat en intervju med Rosenborg-spelaren Mikael Dorsin, som berättar fascinerande historier om sin proffstid i Rumänien, bland mycket annat. Vi hörs om en vecka igen, då är Alexander Gustafsson, The Mauler, gäst.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.